Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Jag tror inte man kan vara en bra politiker utan att kombinera sina värderingar med forskningskunskap.
Den ovetenskaplighet som präglar många politiska förslag är en ständig källa till irritation för mig. Men om jag tar ett djupt andetag och tänker efter så inser jag naturligtvis att det inte är säkert att politiken ska vara så vetenskapligt baserad som jag tänker mig, utan detta kanske är en ouppnåelig idealbild. Det här konstaterar Lars Calmfors redan i inledningen till sin bok Mellan forskning och gärning, där han summerar sin gärning 50 år av samhällstjänst. Han är professor i internationell ekonomi, formellt emeritus, men han verkar fortfarande vara lika aktiv som han varit i 5 decennier. Han är knuten till Stockholms universitet och har gjort sig känd som en forskare som deltar i samhällsdebatten på ett vad jag tycker föredömligt sätt, och ibland med ett beundransvärt tålamod. Jag bjöd därför in honom till ett samtal som kom att spänna från EMU-utredning till coronapandemins ekonomiska effekter. Vi pratar om hur man undviker att bli inkallad som ett alibi i statliga forskningsutredningar, om varför han inte tycker man ska prata utforskande med politiska tjänstemän och nyttan av att delta i samhällsdebatten om man är forskare. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu så missar du inte kommande avsnitt där du kan lära dig nya grejer. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Och då är det dags för Lars Calmfors. Varför ska politiker lyssna på forskare?
Bra politik, och det gäller ju på alla områden, ska ju vara en blandning av värderingar och kunskap. Man kan inte föra politik bara på basis av kunskap, men man bör inte heller föra det bara på basis av värderingar. Det är ju så att nästan alla politiska beslut, och i synnerhet ekonomiskt politiska beslut, involverar ju någon form av målkonflikt. Alltså för att vinna någonting i fråga om ett mål kanske man behöver ge upp någonting i fråga om ett annat mål. Och det måste man ju ha kunskap om, hur den där utbytesrelationen ser ut för att kunna fatta bra beslut.
I boken så skriver du att det finns liksom en idealbild mellan politiken och samhällsvetenskapens område, där politiker då skulle identifiera ett problem och så vänder man sig till forskare för analys, och sen debatterar man den här analysen med utgångspunkt från forskarnas slutsatser, och sen landar man i ett politiskt beslut och sen genomför man det. Hur långt ifrån eller hur nära är vi det? Denna idealbild skulle du säga?
Det förekommer, men relativt sällsynt. Jag har egentligen mött det, skulle jag vilja säga, i sin renodlade form bara en gång. Och det gällde EMU-frågan. Alltså när den dök upp i Sverige i mitten av 1990-talet så var det ju en helt ny fråga. Så att det fanns inga förutfattade meningar. Ja, vissa fanns, men i stort sett så var det ett öppet landskap. Politikerna och alla andra medborgarna i stort också ville helt enkelt ha en analys av olika effekter av att gå med i valutaunionen eller stanna utanför. Men annars skulle jag väl vilja säga att det är ganska ovanligt, därför att nästan alla ekonomisk-politiska frågor, som är det jag sysslar med, har ju en lång historia och de är starkt ideologiskt laddade. Och då letar ju politiker och organisationsföreträdare egentligen mer efter forskning som stöder den position som de redan har intagit, och ofta då på ideologisk grund. Så man vill ha stöd för den snarare kanske än att man genuint söker kunskap. Men sen dyker det ju ibland upp fortfarande helt nya frågor. Så jag tycker ett bra sådant exempel är pandemin, där det på det ekonomiska fältet fanns en stor efterfrågan då, idéer om hur man skulle hantera det. Och där tycker jag att det blev en bra diskussion mellan ekonomer och politiker, och politikerna lyssnade. Väldigt kontrast till hur det blev när det gällde smittbekämpningen. Där blev det ju inte alls så.
Det är också intressant, för bland de politiska frågor som engagerar svenskarna så finns det ändå en förbluffande mängd forskning att tillgå. Alltså ta sjukvården som exempel. Det forskas på vilka sjukvårdssystem som funkar och vilka som inte gör det. Det forskas på vilka delar sjukvården som medborgarna uppskattar och vilka som inte är det. Att träffa läkare snabbt är viktigt. Om läkaren är privat eller inte skiter faktiskt folk i. Att det forskas på hur man kan förkorta vårdköer, öka patientsäkerhet, öka överlevnadsgrad, mycket annat. Men ändå finns det som politiker oerhört mycket att luta sig mot om man vill komma med ett politiskt förslag. Ändå hör man sällan politiker säga att Jag föreslår detta för att forskningen säger så. Varför är det så, tror du?
Ja, jag kan inte alls sjukvårdsområdet, så just det kan jag inte bedöma. Annars är det väl så att det är ofta värderingar och känslomässiga argument som, ska vi säga, i vår tid är lättast att få fram. Alltså, det går ganska snabbt. Men sen upplever nog jag att man faktiskt ofta försöker luta sig mot forskning på, när det gäller ekonomisk politik, men kanske inte alltid på ett rättvisande sätt, utan då är det väl snarare att man är väldigt selektiv, så man använder forskning som ett, eller forskningsstudier som ett medel för att få igenom det man ändå vill få igenom. Man gör ett selektivt urval. Det är väl något som jag har mött och som jag många gånger har tyckt varit ett stort problem.
Låt oss komma till det alldeles strax. Men jag tänker också en annan sak. Är det ens rimligt att förvänta sig att politiker lyssnar på forskare? Är inte deras uppgift att visionera stort och brett och jag vill se ett samhälle så här?
Jo, men det räcker ju inte. Det är klart att det är en väldigt väsentlig del av politiken. Men man måste ju veta att det man gör sannolikt har bra effekter. Det finns ju det här uttrycket att the road to hell is paved with good intentions. Alltså vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser. Så att det kan ju lätt bli så att man vill åstadkomma någonting bra. Och sen väljer man då någonting som, ska vi säga, rent intuitivt verkar som en god metod. Men där det kanske finns forskning som säger att det inte alls säkert, eller nej, kanske rent av talar emot. Så att jag tror inte man kan vara en bra politiker utan att kombinera sina värderingar med forskningskunskap.
För man pratar också om det där att kampanja i poesi och marierar i prosa är något sånt amerikanskt uttryck liksom, där det som säger någonting om klatschigheten i kampanjen visar vi liksom det mer kamerala eller byråkratiska paragrafandet som det innebär att senare regera. Det har ofta anfört som en förklaring till att liksom politiker kanske inte uppfyller de där löftena. Nej, men det är ju löften, det har sin sak. Och nu är vi inne i den här vanliga och då ska vi börja kompromissa. Och att då därför inte det visionära hade behövt ha en vetenskaplig förankring.
Ja, alltså ett uttryck som politiker ibland använder nedsättande om ekonomer är ju när de har sina visioner och så talar man lite nedlåtande om räknenissarna.
Mm. Då tänker man på du och dina kollegor.
Ja, det finns de som räknar mer än vad jag gör. Mm. Men man måste ju ofta göra någon form av siffermässig bedömning ändå av storleksordningar. Och det är klart att sen finns det forskare som har en övertro på våra beräkningar. De är ju ofta högst osäkra. Men de är bättre än att inte göra några alls.
En miljard hit, en miljard dit, det blir snackpengar, som Al Gore en gång sa. Jag tycker att han ville visa att han tagit intryck av räknenissarna. Och du har varit inne på den här tendensen hos politiker och även bland forskare faktiskt att göra ett selektivt urval av vilken forskning man stöder sina teser på. Hur kan vi motverka den utvecklingen?
Väldigt viktigt tror jag att forskare själva deltar i samhällsdebatten och försöker förmedla forskningsresultat, reagerar när man lutar sig mot så att säga, selektivt vald forskning. Väldigt viktig uppgift för journalister skulle jag vilja säga också, där jag tycker att fram till Trump så tyckte jag att man såg en tendens hur så här, journalistiken i ökad grad konfronterade politiker med forskningsresultat. Man blev, i varje fall i Sverige, man blev bättre och bättre på att hitta forskare på olika områden. Så att det blev ganska vanligt att när en politiker sa någonting självsäkert om hur någonting fungerade, att man började söka upp forskare och be dem verifiera eller säga emot om det här verkligen stämde. Och det där skulle jag säga fungerar, tror jag, ganska bra så länge vi har politiker som håller sig inom normala ramar. Mm. För då är det väl, kan det vara väldigt negativt att bli beslagen med att man inte har beaktat relevant forskning. Men sen är det som de som då ställer sig helt utanför någon slags, ska vi säga, huvudkorridor som Donald Trump. Då kan man komma undan med vad som helst, så att säga. Det är som att de här spelreglerna gäller för de som håller sig inom en viss ram. Men det Trump och en del andra har visat, Boris Johnson också i viss utsträckning eller Brexit-frågan, är att ljuger man tillräckligt mycket eller är tillräckligt, ställer sig tillräckligt vid sidan om de vanliga normerna, så lyckas man komma undan med det. Och det är ju, tycker jag, en väldigt oroande utveckling.
Det är väl också en funktion av hur samhället fungerar. Alltså generellt så kan man väl säga att små lögner kommer man undan med.
Nej, problemet är att nu kommer man undan med stora lögner.
Ja, men man brukar säga det, de här bedragarna som vi läser ibland, som hur är det möjligt att de har haft så enormt stora lögner så att folk tänker att det inte är möjligt att han kan ljuga om allt det. Och det är kanske det som... Men det här med konsekvensneutraliteten är också något som är viktigt att ta upp i det här, att i sin forskning, att man måste lägga fram det då, som inte bara... Alltså oavsett, det här står ju journalistiken också för i alla fall i teorin, att vi ska presentera någonting oavsett vilka effekter det kan få. Och den sortens konsekvensneutral forskning, så här ser det ut oavsett vem som det kan spela i händerna. Och där tänker jag också på när du, alltså vet du, satt ju i så lite sådana här olika råd när man ibland från politiskt håll har velat, eller hoppats på kanske jag ska säga, att ni ska kunna verifiera hur fenomenal politik var. Jag tänker på när alliansregeringen gav uppdrag till Finanspolitiska rådet att från 2007 var det, att granska finans- och sysselsättningspolitiken, och Anders Borg blev ju djupt besviken över att ni inte gav honom beröm.
Vi gav honom beröm på vissa områden, men vi får ju ofta höra som forskare att vi är naiva i meningen att vi förstår inte politikens villkor. Men ibland så är det nog politikerna som är naiva och förstår inte forskningens villkor. Och så var nog fallet, skulle jag vilja säga, med Anders Borg. Att han hade ju en kärlek, får man säga, till forskningen. Han satte sig in i mycket forskning. Han började ju för övrigt forskarutbildning. Och det var en berömvärd strävan. Men sen fick han nog för sig då att hans tolkningar av forskningen, alltså att det var så entydigt och att allting som han ville göra hade ett starkt forskningsstöd. Och sen uppdrog han då åt Finanspolitiska rådet att granska finanspolitiken, alltså hans egen politik. Och jag tror att han hade förväntat sig att vi skulle ropa hurra till allting. Men det gjorde vi ju inte, och på goda grunder. Men vi gav både ris och ros, fanns mycket som var bra. Det fanns annat som var mindre bra. Och det hade han inte väntat sig, det kunde han inte ta. Han blev väldigt överraskad, tror jag. Jag tror han hade lurat sig själv. Så att det blev ju en ganska rejäl konflikt där så småningom, just därför att han hade svårt att ta vår, som jag tyckte, mycket hovsamma kritik på vissa områden.
Hur ser egentligen de formella återkopplingsmekanismerna ut, om det är i den mån det finns sådana, mellan forskare och politiker? Är det de här råden man tillsätter och utredningar, eller hur ser det ut?
Varierar ju. Det finns ju väldigt många former för kontakter. En variant är ju departement, ministrar, myndigheter, organisationer tillsätter olika råd för att få intern rådgivning. Men ofta ganska bra i meningen att det ger ändå en ömsesidig förståelse för hur politiker, myndighetspersoner, organisationsföreträdare resonerar och hur forskare resonerar. Min erfarenhet där är väl att ibland fungerar väl det, men ofta så blir det mer av trevliga samtal men ganska lite inflytande. Därför att det stupar ofta på att politikerna säger att men vi förstår argumentationen, men de politiska realiteterna är sådana så att det här är politiskt ogenomförbart, och så händer inte så mycket mer. Ska man som forskare påverka politiken, så tror jag att man måste engagera sig i samhällsdebatten. Och det är egentligen först när man får genomslag där som det verkligen tvingar politikerna att förhålla sig till olika argument. Sen tror jag att många gånger är bra att det ska finnas institutionaliserade former för det. Det gör det i viss mening. Det finns en rad, ska vi säga, tankesmedier, om vi kallar det för det, som organiserar diskussioner, debatter mellan politiker och forskare. Det är någonting som finns i hög grad på det ekonomisk-politiska området, men som var uppenbart på det medicinska området, att där fanns inte de arenorna för kontakt mellan politiker och forskare, som jag tror lite var en förklaring till att det blev sån, ska vi säga, hetsig och het, nästan mer än het, debatt mellan olika forskare, mellan olika experter. Sen ja, finns det ju andra former då. Du nämnde Finanspolitiska rådet, som då är en myndighet, men med uppdrag att granska då regeringens politik på ett område, finanspolitiken. Sen gjorde man ju det klimatpolitiska rådet lite efter förebild från Finanspolitiska rådet, som ska göra samma sak när det gäller klimatpolitiken. Det är egentligen de enda två områden där så här, regeringen har utsett råd att granska dess egen politik. Om den verkligen utformas den på ett sådant sätt, har goda möjligheter att nå de mål som politikerna själva har satt upp. Och det där har, tror jag, varit en ganska bra form, för att det skapar en regelbundenhet. Politikerna, det kommer rapporter vid vissa tillfällen. Politikerna måste förhålla sig till det. Journalisterna gillar det. Det finns en medialogik i att konfrontera då politiker och forskare, som gör att argumenten kommer fram. Forskningsargumenten kommer fram.
Mm. Jag tänker direkt på ett par andra sådana politiska råd man skulle vilja tillsätta. Kanske ett vårdpolitiskt råd och kanske ett skolpolitiskt råd.
Ja, det finns ju en begränsning där, för att det ska finnas ett intresse från allmänheten och media. Så tror jag inte man kan ha hur många råd på hur många områden som helst. För då,
ja, jag tänker väl att man kanske struntar just det den här gången, utan att man då får tänka att det är ett viktigt område som en stor del av vår budget går till, och därför behövs det ett forskningsförankring.
Ja, det kan man säga. Men jag tror att man måste balansera det mot att ska man få genomslag, så får det inte finnas för många heller. En fråga i sammanhanget är ju då, ska man ha råd av den här, alltså granskningsorgan av den här typen, ska de vara många eller ska de vara några få med ganska breda områden? Bara för att ta ett exempel, att en förebild för Finanspolitiska rådet i Sverige var det ekonomiska råd i Danmark. Där har man inte gjort så då att man har lagt klimatpolitiken i ett eget råd, utan det ekonomiska rådet blev de ekonomiska råden, men är egentligen ett råd som så här, både granskar klimatpolitik och finanspolitik.
Just
så
det.
Där, ja, man kan fundera lite över den optimala uppläggningen.
Det kanske borde vara något slags vetenskapligt råd i största allmänhet, om det är det man är ute efter, där man kan mer rotera in och ut de som är relevanta för olika rapporter.
Ja, men inte för brett heller, utan det gäller, tror jag, att hitta den där lämpliga balansen. Och det är svårt.
Det är svårt. Du har ju varit aktiv i politikens närhet i 5 decennier och i en rad olika roller. När har du upplevt att politiken lyssnat och när har de inte gjort det? Du pratade om EMU-utredningen.
Ja, där tyckte jag att man lyssnade i alla fall på analyserna. Vill säga. Pandemin tycker jag att man lyssnade. Det finns andra frågor där man har lyssnat, men där det har många gånger tagit ganska lång tid, vilket man måste vara beredd på. Jag tänker på den stora skattereformen i början av 1990-talet, som föregicks av många inlägg från forskare, ekonomer. Vi hade ju det är aktuellt egentligen nu. Nu har vi inflation igen. Förra stora inflationsvågen var ju på 1970- och 1980-talen. Då ekonomer då argumenterade för att ett sätt att hantera det på skulle vara att delegera penningpolitiken till Riksbanken, som skulle vara ganska självständig. Där möttes av stort motstånd till en början, men slog då så småningom ändå igenom. Man lyssnade så småningom då på de råden. Men sen finns ju andra områden där ja, det är mycket svårare. Ska vi ta aktuella områden, så kommer det ju ständigt analyser av lämpliga reformer av skattesystemet. inklusive att återinföra en fastighetsskatt värd namnet, men inom ramen då för en stor skattereform där andra skatter då skulle istället sänkas. Där lyssnar man ju inte alls från politiskt håll. Eller ta en kanske ännu mer aktuell fråga, att tror de flesta ekonomer är eniga om att det är egentligen ingen fungerande metod när priserna på olja och naturgas stiger. Att, alltså energipriser, drivmedelspriser då stiger. Att försöka mota det med att sänka drivmedelsskatter och ja, bidrag då för energiförbrukning. Därför att när alla länder gör på samma sätt så blir ju innebörden bara att man håller uppe efterfrågan på fossila bränslen. Så att det enda som händer är egentligen att producenterna kan ta ut högre producent- och exportpriser, men priserna för konsumenterna i slutledet påverkas inte. Jag tror många politiker förstår det där, men man kan ändå inte avhålla sig från, ska vi säga, att försöka ta politiska poäng.
Mm.
Vi har ingen samordning där mellan länder, utan vi har den egna politiska debatten som blir väldigt populistisk. Och där det krävs ju lite eftertanke, så att säga, från människor för att se detta. Så det är väldigt lätt att gå ut med de här enkla slagordsargumenten om att vi måste hjälpa folk på landsbygden genom att hålla nere drivmedelspriserna genom att sänka drivmedelsskatterna, trots att det nog inte alls fungerar.
Det slår mig också att när du har satt dig i sådana här råd, man får frågan någonstans ifrån, hur värjer man sig från att bli ett liksom politiskt alibi, att ge en slags legitimitet till något som kanske bara är ett sätt att tysta kritiken, ett sätt att förhala ett beslut. Låt oss tillsätta en statlig utredning, sa ju ingen någonsin som vill få någonting gjort kvickt. Liksom. Däremot kan man göra det för man vill göra någonting ordentligt, och ibland gör man det av andra anledningar. Har du haft betänkligheter kring det? Eller tänker du bara att du som forskare ska man höras?
Ja, generellt är jag nog positiv till det. Men visst kan det vara med den här problematiken. Det var nog det jag gjorde för Svenskt Näringsliv. Alltså, de tillsatte ju ett arbetsmarknadsekonomiskt råd 2015 med alltså den uttryckliga motiveringen då att de ville ha oberoende analyser av hur arbetsmarknaden och lönebildningen fungerade. Dels hoppades de väl på stöd för de egna ståndpunkterna, men de tyckte väl också att det såg bra ut att de visade att man var beredd att lyssna på forskning.
Mm.
Man får inte anpassa analysen efter vad man tror att någon vill höra, utan försöka göra en oberoende analys. Och det gjorde vi ju, och det var egentligen två huvudfrågor som vi sysslade med. Den ena var hur ska vi få in fler lågutbildade och inte minst då lågutbildade utrikesfödda på arbetsmarknaden. Och då rekommenderade vi, förutom utbildning som förstås alla vill ha och subventionerade anställningar, så menar vi att problemet var så stort så att man måste även titta på minimilönerna. Bara beredd att försöka skapa nya typer av jobb som kunde betalas mindre för att så här, få in fler på arbetsmarknaden. Där kan man ju ha olika uppfattningar om, men det är klart att det var någonting som de gillade på Svenskt Näringsliv. Den andra frågan som vi sysslade med var den så kallade märkessättningen, alltså det här systemet som vi har att löneökningarna generellt i hela ekonomin ska följa de som industrin förhandlar fram. Och där gillar man ju förstås på Svenskt Näringsliv, för det har gett låga löneökningar generellt.
Mm.
Och vi menar att det gav för låga löneökningar, gjorde det svårt att rekrytera till bristsektorer, inte minst då sjukvården. Och att det gjorde det att vi fick under en lång period för låg inflation. Men det där, alltså att vi en fråga då landade någon annanstans än vad Svenskt Näringsliv ville vara, det kunde de ju inte ta, utan de la ju då raskt ner rådet, därför att vi inte i alla delar så jag landade i sånt som de då tyckte var eftersträvansvärt. Sånt måste man ju vara beredd på.
Mm.
Det kan man ju vara också som akademisk forskare, för ens karriär är ju inte beroende av den här typen av extra uppdrag.
du behöver inte dem, de behöver dig mer än vad, än vad du behöver dem när du sitter i ett råd.
Ja, och det där tror jag är väldigt viktigt. Alltså att är man akademisk forskare så har man ju en så att säga, tjänst i grunden där man inte behöver ta några politiska hänsyn. Och det är ganska ovanligt så att säga. Det är svårt för många som man sitter i myndigheter på en organisation och så vidare att kunna gå ut och säga det man själv tycker utan risker för den framtida karriären.
Mm.
Är man akademisk forskare så finns ju inte de riskerna, utan det är väl snarare så att det finns en tradition inom akademin att man tycker att man ska spela den här självständiga rollen i debatten.
Mm.
Och därför är det väldigt viktigt att vi gör det. Kanske inte bara debatterar våra egna expertområden utan även deltar på andra områden i samhällsdebatten, just därför att vi kan vara självständiga röster.
Du har aldrig känt att du har varit lockad av det, för man hamnar ju i de där utredningarna och när man gör de här uppdragen eller i olika råden, det är också att du hamnar ju nära en slags maktens centrum. Jag har sett exempel på när folk har sugits in i det eftersom det finns personer som attraheras av makt och prestige och närhet till pengar etc. Liksom det är rätt nice att få bli bjuden på julmiddag hos Michael Treskov eller vad det kan vara för figurer som just nu anses vara stå i centrum för någon slags maktelit.
I min bok så jämför jag två erfarenheter. Att i Finansdepartementet hade var i många år från slutet av 1980-talet fram till 2007 så hade de ett internt vetenskapligt råd, som ekonomiska rådet, som inte syntes mycket utåt. Utan framförallt var intern rådgivning med diskussioner med ibland ministrar men oftast kanske på statssekreterarnivå och högre tjänstemän i Finansdepartementet.
Och ganska spänstiga sådana diskussioner också.
Ja då, det var det. Men de var interna, de var inte offentliga. Och så har jag jämfört det med Finanspolitiska rådet då, som inte bedriver någon intern rådgivning utan allt sker i rapporter och i liksom offentlig debatt. Och helt klart så var det så att man, alltså i det ekonomiska rådet så kunde man nog känna att det kunde vara lite svårt att gå ut med hård kritik när man hade suttit och haft trevligt och diskuterat i slutna rum. Så att det är väl en anledning till att jag föredrar egentligen det här mer offentliga. Men samtidigt så inser jag att båda sakerna behövs.
Mm. I den trygga sfären är det lättare att sitta och, som man säger, skisstänka.
Ja.
Man häver ur sig ganska illa genomtänkta grejer för att liksom provtrycka eller tänka lite grann. Och liksom, man har sett någonting, tycker man, som man då vill kunna ge till andra. Och se vad är det för några insikter som de har fått? Eller vad tänker de när de ser den här insikten? Jag lyssnade på Robert Weil i söndagsintervjun i Sveriges Radio när han pratade mycket om den här processen. Och liksom insikter han har fått någonstans eller inblickar som han sedan omedelbart vill ta vidare till någon annan och hålla på. Och liksom, han bär sin okunnighet på sin manschett så att säga. Liksom. Och därigenom så kan han yttra sig. Men det sker alltid i ett, tolkade jag det för han sa så i intervjun, men i just det här i det lilla rummet. Därför att om man går ut och tänker för stort så kommer någon att inte följa den klassiska regeln om att tolka motståndarens argument på det bästa möjliga sätt utan snarare motsatsen. Liksom.
När man bedriver, ska vi säga, intern rådgivning i ett departement eller på en myndighet eller en organisation, då fungerar det nog inte så i regel, utan den här, så här prövande attityden det förekommer i det akademiska livet och med akademiska kollegor. Men i vilken form man än möter politiker, då serverar man nog idéer och saker som är mer genomtänkta.
Är inte det synd? Har det inte varit skönt? Det kommer en professor i ekonomi och säger, ja grabbar, jag vet inte, 17 när vi ska, jag känner mig helt osäker på det här.
Nej, jag tror vi tar hem det till oss själva och tänker igenom det först.
Vad är risken med det nu? Ett sånt förhållningssätt?
Min handledare en gång i tiden, Assa Lindbeck, tyckte jag formulerade det där väldigt bra. Alltså han sa att politik ska inte bygga på flödet av ny kunskap, utan det ska bygga på stocken av ackumulerad kunskap. därför att flödet är för osäkert. Det som ska tillämpas i politiken, det ska vara sånt som är mer stött och blött under lång tid, där man har större säkerhet. Sen kan man inte alltid följa det, därför att ibland händer det ju nya saker, så att det finns ingen existerande kunskap om just dem. Jag tar covid-pandemin som exempel. Vi hade inte på 100 år haft någon pandemi av det slaget som behövde hanteras då på olika sätt. Och det är klart, då måste man förlita sig mer på flödet av kunskap och testa nya idéer. Men som generell maxim så tyckte jag att det var ganska bra att inte titta för mycket bara på det som kommer just nu i forskning, utan försöka bygga på den ackumulerade kunskapen som är mycket säkrare.
Institutioner är ju institutioner just för att de ska vara lite mer robusta, och det blir ju, jag håller med, det blir något lite banalt också när man anklagar en institution för att inte vara snabbfotad nog. För det är lite grann som att anklaga en buss för att inte vara lika snabb som en sportbil. Saker har sin grej. Det gemensamma, det finns något i den inneboende tröghet som gör att vilka idéer som helst inte ska komma igenom hur snabbt som helst, för att det är för många som är beroende av det här, det kollektiva.
Samtidigt ska ju forskningen som tar fram ackumulerad kunskap vara väldigt lyhörd för när det uppkommer nya problem. Mm. Det är ju det som ska ge oss, så att säga, inriktning på det vi gör. Men det är inte alltid så lätt att snabbt komma fram med väldigt säkra resultat.
I boken skriver du att en nytta man har som forskare att man är med i samhällsdebatten är att det blir uppenbart vilka kunskapsluckor som är viktigast att fylla igen. Vad menar du?
Ja, det är ju en fördel så för forskare som forskare att just få inspiration från verkligheten, där det ofta då blir väldigt tydligt att det har uppkommit något problem som man behöver lösa.
Vad kan det vara för typ av problem, som tar ett exempel?
Det är klart att den stora flyktinginvandringen 2015 gjorde ju att det satte ju verkligen fingret på hur får vi in lågutbildade på arbetsmarknaden. Och gjorde det ju nödvändigt att tänka igenom och dra på all den forskning som vi har om vad kan man åstadkomma genom utbildning, vad kan vi åstadkomma genom subventionerade anställningar, vad spelar anställningsformen, om det är permanenta eller temporära jobb, för roll för möjligheten att, så att säga, öka incitamenten att anställa, vad spelar lönestrukturen för roll.
Just
det, och det visade ju också på många luckor, så att säga, att det fanns många områden där vi inte visste särskilt mycket om hur vi bäst främjar integrationen då av utrikesfödda med låg utbildning. Så det var ju en väldigt bra sporre till forskning på det området. Det är ju ett relativt aktuellt exempel.
Du skriver också att du anser att forskare inte bara ska skriva politikförslag som är grundade på kunskapsunderlag, alltså att man utifrån sin forskning säger att jag har tänkt på det här ganska mycket och då tycker jag det här verkar rimligt, utan du skriver också att det ska också vara på klart redovisade värderingar.
Jag tror aldrig, nästan aldrig, så kan politik bygga enbart på forskningskunskap, utan ofta innebär ju en åtgärd för att, ska vi ta, öka sysselsättningen, att den har konsekvenser på andra områden. Men det finns väldigt mycket underlag som säger att mer generös arbetslöshetsersättning leder till, så att säga, att vi får fler arbetslösa. Och samtidigt då så vill vi ju naturligtvis ge de som blir arbetslösa så gott försäkringsskydd som möjligt. Och då är det viktigt att ha kunskap om hur den där utbytesrelationen ser ut. Men folk i allmänhet är ju kanske inte så intresserade bara av rena forskningsredovisningar. Eller om vi tar EMU-utredningen, hade vi bara kommit med en lista på effekter om vi gick med i EMU och en lista på effekter om vi står utanför, eller uttryckt på annat sätt, en lista på för- och nackdelar med att gå med, så hade nog inte det varit så intressant. Utan då tror jag ofta att det kan vara bra att redovisa att jag tycker att vi ska göra så här. Och det baserar jag på att jag ser de här sambanden, men också på att jag lägger väldigt stor vikt vid en viss aspekt.
Mm.
Det finns ju politiker som är bra på det där. Jag hade väldigt bra debatter en gång i tiden med Hans Karlsson som var då arbetsmarknadsminister, kom från LO. Vi var aldrig överens om någonting, men vi var helt överens om varför vi inte var överens.
Mm.
Så att han ifrågasatte egentligen aldrig forskningen, men han kunde ändå säga att jag vill inte göra som du därför att jag vill inte sänka arbetslöshetsersättning, jag vill inte sänka minimilöner för jag tycker att det är viktigare att vi har ett gott skydd för arbetslösa än att vi får lite lägre arbetslöshet.
Mm.
Och det är ju en, man kan ju ha den värderingen så att säga. Jag kan ju inte som forskare säga att den är fel. Men då visste vi vad som berodde på värderingar och vad som berodde på olika tolkningar av forskningen.
Och sen finns det ju också då på samma sätt en folk tillskriver att man är forskare eller man är det ena eller andra, där det ju handlar kanske mer om identiteten än om innehållet. Och där jag kan med blandade känslor titta på de här typerna av liksom popforskarna som befinner sig ute i debatten. Ofta med just den sortens titlar som slängs med, men kanske man kanske inte har fullt så mycket forskning bakom. Någon är hjärnforskare men skrev själv en kort studie för 15 år sedan som inte publicerades någonstans vettigt och som ingen har citerat. Så jag blir lite orolig över den utvecklingen. Alltså att man i kraft av något slags ämbete som man projicerar uttalar sig om ditt och datt. Hur ser du på det? Eller du oroas inte över det? Du ser att det här är uppenbarligen charlataner.
Ja, det är ju viktigt att man är klar med vilken kunskap som man har. Jag mötte ju det där i hög grad under covid-pandemin. Alltså, jag var ju kritisk, väldigt kritisk mot hur smittbekämpningen sköttes, särskilt då i början av 2020. Och jag tyckte ju då att för det första så var hela frågan var en fråga med väldigt många dimensioner. Det fanns ingen enskild vetenskap som satt inne så att säga med all kunskap, för det spände över så många områden som måste vägas mot varandra. Sen tyckte jag var väldigt mycket en fråga om hur vi hade väldigt dålig forskningskunskap även på smittområdet till en början. Så att det var väldigt mycket en fråga om hur skulle man förhålla sig till den forskning eller brist på forskning som det var. Där det så att säga gällde mer allmänt, hur ska man förhålla sig till ett sånt läge? Hur ska man tillämpa en försiktighetsprincip? Hur mycket stöd ska man kräva för att göra någonting? Och hur ska man avväga så att säga, om man tror att någonting har goda effekter eller finns en betydande sannolikhet för att de har det? Och vi måste ta ställning. Och då får man göra någon slags bedömning av hur kostsam är en viss åtgärd.
Mm.
Och om den inte är särskilt kostsam, som det inte hade varit, att det hade inte varit särskilt kostsamt att på ett tidigt stadium sätta de som kom tillbaka från Alperna i karantän, även om de så jag inte visade några symptom. Därför det var ändå relativt få personer. Så att vinsten av att göra det kunde ha varit rätt stor eventuellt.
Mm.
Men kostnaden hade varit ganska liten. Det var ju, tycker jag, sådana överväganden då som det i hög grad gällde. Som jag tycker att vi alla hade rätt att debattera.
Men du blev sagt att hålla tyst och sätta dig ner, för du var inte expert på pandemi.
Precis, då fick man ju det här synpunkten att du missbrukar din ställning som professor. Men jag menar, ingen kan ju tro att, för att det är precis som i övrigt när jag skriver står att jag är professor i ekonomi, så kan ju ingen tro att jag sitter inne med epidemiologisk kunskap, utan det är ju mer en varudeklaration, vad har jag för kompetens, och sen får väl alla bedöma styrkan i mina argument.
Så när jag säger att jag är orolig över folk som springer runt och kallar sig saker och ting med kanske lite svajig grund, så är du inte så orolig för det, för du säger att du låter oss bedöma om de säger något vettigt i så fall.
Jag tycker det är forskningens så här grundläggande idé egentligen, att vi ska egentligen bara ta hänsyn, väga in argumenten, styrka, inte vem som säger det.
Mm.
Men sen är ju självklart att det kommer alltid att spela så här, viss roll för möjligheten att få genomslag, naturligtvis. Men i grunden så är ju en vetenskaplig akademisk hållning är ju att den som har en god argumentation, så är det bara argumenten som ska räknas.
Mm.
Så går det ju i regel till på akademiska seminarier, att vi gör ju inte någon skillnad på om det är en doktorand som säger någonting eller om det är en professor.
Utan, men i media kan jag berätta att där gör vi en väldigt stor skillnad på det.
Ja, men det ska man ju egentligen inte göra. Utan frågan är ju hur goda är argumenten, hur väl underbyggda är de?
Mm. Jag tycker det är intressant om vi ska prata lite om hanteringen av coronakrisen ur det här perspektivet. Vi har ju en myndighet, det första man ska komma ihåg att Folkhälsomyndigheten alltså inte är en smittskyddsmyndighet, de är mycket, mycket bredare. Det här är något som folk ofta brukar bomma, så därför är deras uppgift inte att begränsa smittan bara, utan att liksom se till att folkhälsan är bra. Därför så stängde man inte skolorna. Det andra är ju också att vi har en grundlag som saknar stöd för utgångsförbud. Alltså kunde vi inte göra den här lockdownen. Det där var också något som många missade. Och sen är det här med att de är myndigheter som är självständiga från politiken och ska vara så. Det heter ju ministerstyre, det tycker vi inte om. Det har vi till och med lagar mot, eller praxis mot. Till skillnad från ministerier som också är ministerstyre. Om till exempel Frankrike är ett typiskt sånt ministerland. De tar sig an den här frågan med stor försiktighet och entusiasm samtidigt, får man säga. Det är ett lite svajigt forskningsläge, man vet inte riktigt. Och de säger i grund och botten nej, men vi kommer till munskyddsfrågan och då säger man att nej, vi ska inte ha munskydd därför att vi, då kommer svenskarna att gå bananas. De kommer då att tro att allt är inga problem och så kommer de göra liksom, bete sig som att på ett sätt de sprider mer. Och jag kan tänka att i grund och botten svensk strategin, den har egentligen tre utfall då, om vi ska prata sannolikhet. Antingen så, eftersom vi har mycket mindre restriktioner, antingen så blir det då fler smittade och då kommer resten av världen säga haha, vad dumma ni var. Eller så kommer vi ha lika många smittade men med större rörelsefrihet. Då kommer resten av världen säga, ja, tur hade ni. Eller så kommer man lägre smittotal. Och då kommer resten av världen säga, vilka genier ni är. Och nu hamnade vi egentligen på den i mitten så småningom. Där vi är ungefär samma som andra. Det som vi var intressant det här var ju också liksom munskyddet. Den forskningen man redovisade, som man redovisade öppet dessutom, var ju som sagt ganska svajig. Vi gjorde på vad vi vet också en granskning av den här forskningen. De stödde sig på bland annat en studie som var otroligt tungt vägande, en dansk studie. Som visar just det här med att smittskydd får folk att gå bananas. Och då får de ju göra sin tolkning. Och det har man inga problem med, för de är tolkning. Men sen var det där med att kunna tänka om som var så fascinerande. Vi pratade med forskare i Sverige, på WHO och utomlands som bara sa, men på med munskydd, det spelar väl ingen roll. Det är bättre i en försiktighetsåtgärd. Och det där tycker jag var så fascinerande. Du som ju följde det och som kan dessutom en hel del om sannolikhetslära och forskningsstöd och sånt. Varför tror du att man inte som svängde om? Att man inte sa, oj här, nu har vi bättre kunskapsläge, nu går vi vidare. Eller, utan man på något sätt bet sig fast i det, i alla fall den bilden jag har fått.
Ja, jag har ju ingen säker kunskap om detta, utan det är ju, får ju vara hypoteser.
Mm.
Men det är ju inte ovanligt i forskningssammanhang att någon intar så att säga en viss ståndpunkt. Anser att forskningen visar någonting eller har gjort egen forskning som visar någonting, men sen då biter sig fast vid det även när det kommer ny forskning. Det förekommer när man handleder folk, det kan vara mer seniora forskare som man låser sig på ett irrationellt sätt. Man har svårt att förhålla sig helt enkelt till ny kunskap som kommer.
Mm.
Man har svårt att ompröva tidigare ståndpunkter. Som jag uppfattade så var det vad som hände på Folkhälsomyndigheten. Mycket av diskussionen tycker jag här handlade just om hur ska man förhålla sig till osäkerhet, hur ska man förhålla sig till ny forskning när den kommer. Och där jag då tyckte att man agerade inte på ett sätt som man bör göra som forskare. Och det blev ju tycker jag en väldigt tråkig debatt där så att säga. Många akademiska forskare med så att säga högre forskningskompetens än man hade på Folkhälsomyndigheten ändå var kritiska. Man var inte eniga, men det fanns ändå många. Helt enkelt samspelet mellan forskning och praktik. Och där var ju praktiken både expertmyndighet och ja, sen politiken i slutändan. Den fungerade inte på ett bra sätt. som läget blev, där man ändå får säga att Folkhälsomyndigheten landade i en ståndpunkt som var relativt extrem om man ser världen över, så hade det varit ganska naturligt för politikerna att försöka, så att säga, skaffa sig ett bredare underlag. Det är ju lite också Coronakommissionens slutsats. Jag tycker det hade i det läget hade varit naturligt att man hade försökt skaffa sig en bredare kontakter och ett bredare underlag att basera sina beslut på.
Det blev ju alltså den klassiska svenska att vi hänvisar till relevant myndighet. Det är en slags reflex. Och sen ska vi samtidigt göra någonting statsmannamässigt. I andra länder blev det ju att man hänvisade till smittskyddsmyndigheten eller till Europeiska smittskyddsmyndigheten eller WHO eller allihopa. Och sen så småningom klev man in och gjorde ministerstyre då, så här ska det vara, och tog kommandot på ett sätt. Och det som förbluffar mig i mina kontakter när jag gjorde den här granskningen och meddelade Folkhälsomyndigheten att jag, om man tittar på den här forskningen jag har lagt ut, så här är det, ser lite annorlunda ut än som ni ser det. Det tolkas på ett annorlunda sätt. Och sagt, vi pratar med WHO, vi pratar med CDC i USA, jag pratar med de ledande forskarna på detta. Ett tidigare avsnitt av Perspektiv för övrigt. Och som kom fram till något annat. Men till som deras försvar, så när jag berättade det här för Folkhälsomyndigheten, för jag var intresserad av att höra vad de tänker om, så var de väldigt så, ja men allt det där kan mycket väl vara möjligt. Vi utifrån vårt uppdrag tolkar så här. Och andra forskare kan tolka på ett annat sätt. Det är ingenting konstigt i det. Så de var inte ute och sa, du har fel. Men, och nu kommer det förbluffande. Myndigheten är ju fri från politisk påtryckning. Det är ju en del av själva grejen. Och därmed borde de ju på sätt och vis ha samma som trygga ställning som du pratar om akademikern har. Det finns inget tryck på dem. Det finns inget hot mot dem. De kan göra det. Och det blev som att de förhöll sig till osäkerheten hela tiden, snarare än att skifta över till att börja förhålla sig till den fakta man hade. För så småningom så fick man ju efter ett år, så hade man betydligt mera kunskap om hur man kunde göra. Och ändå införde man inte munskydd relativt snabbt.
Man kan mycket väl tänka sig att ge väldigt stort ansvar till en expertmyndighet. Vi har ju gjort det, om vi tar penningpolitiken. Då har vi gett tjänstemän i Riksbanken stor självständighet att fatta genuint politiska beslut. Men när vi gjorde det så kompletterade vi ju det med mekanismer för någon form av ansvarsutkrävande. Alltså i meningen att direktionen i Riksbanken måste redovisa protokoll från sina möten, där varje ledamot måste noggrant redogöra för skälen till att man har landat i vissa slutsatser. De här protokollen är offentliga. Riksbankens ledning utsätts regelbundet för utfrågningar i finansutskottet. Ofta ganska kritiska, eller ibland kritiska. Finansutskottet gör med jämna mellanrum, låter göra utvärderingar av penningpolitiken med hjälp av framstående internationella experter. Så man har liksom konstruerat ett system där man visserligen har gett en expertmyndighet stor självständighet, men man har kompletterat det med mekanismer för transparens och ansvarsutkrävande. Men de fanns inte, så att säga, på folkhälsoområdet. Det var många gånger oklart, så att säga, vad egentligen byggde man besluten på? I vilken mån vägde man in, som du säger, allmänna folkhälsoaspekter? Och gick man ännu längre så att man vägde in även ekonomiska aspekter? Där har de svarat väldigt olika på. Att ibland har man förnekat det, men ibland så har man också framhållit att man nog tog sådana hänsyn. Hur tog man ställning till det här med osäkerhet? Så att en brist, menar jag, var där att vi hade delegerat till en expertmyndighet utan att det följde med tillräckliga krav på transparens.
Just det.
Och inte så konstigt på sätt och vis, därför att vi hade ingen beredskap för en sån här situation. Den kan man säga att vi borde ha haft, men i någon mån är det förståeligt eftersom vi inte haft en sån här situation på 100 år.
Mm.
Och i det läget så menar jag nog då att alltså politiken skulle ha behövt ta ett större ansvar.
Hade din kritik mot hur det har hanterats varit mildare eller uteblivit om man hade kunnat följa dessa, den slags loggbok över hur man tänkte och hur man resonerade?
Det kan ju förstås också innebära att man tycker att man fattar beslut på felaktiga grunder. Men det hade i alla fall varit lättare att diskutera och debattera och se vad bottnar så att säga skillnaderna i slutsatser i.
Mm.
Alternativet så att säga är ju att man gör som på finanspolitikens område. Att man istället, helt klart alla beslut är politiska i slutändan. Men så har man expertmyndigheter som hela tiden ger input.
Mm.
Och det har man ju i finanspolitiken. Man har finanspolitiska rådet, man har konjunkturinstitutet, man har Riksrevisionen, man har ekonomistyrningsverket, man har granskningar hela tiden från OECD, IMF, EU-kommissionen. Det är ju ett annat sätt att organisera det, att man tar in samma material från många håll.
Avslutningsvis, tre böcker som har inspirerat dig eller påverkat dig.
Jag blev nog väldigt påverkad när jag började som ekonom av Assar Lindbecks bok som då var kurslitteratur, svensk ekonomisk politik, som var en redogörelse, inte i första hand för akademisk nationalekonomisk forskning, utan hur den nationalekonomiska forskningen hade påverkat den ekonomiska politiken i Sverige under lång tid, så att säga. Det här var ju från 1930-talet och framåt då till 1970-talet.
Det vill säga de här idéerna som Myrdal får med sig hem och hur det debatteras och när man ena gången hänvisar till Keynes och nästa gång till Friedman.
Ja, det fanns med. Men den där gjorde väldigt, väldigt stort intryck på mig, att hur viktigt det här samspelet mellan nationalekonomisk forskning då i mitt fall och ekonomisk politik är. Sen var en annan bok som gjorde stort intryck på mig var Torsten Gårdlund, som en gång i tiden var professor i nationalekonomi då på Handelshögskolan. Hans biografi över Knut Wicksell, som är en av de klassiska svenska nationalekonomerna, världsberömd faktiskt. Hans idéer om relationen mellan ränta och naturlig ränta fortfarande eller väldigt hög grad influerar hur man analyserar penningpolitik.
Vad är naturlig ränta för den som inte har koll?
Det var hans begrepp då. Numera kallar vi väl det för den neutrala räntan, och med det menar vi den ränta som ger fullt kapacitetsutnyttjande. Så att är det lågkonjunktur så ska Riksbanken lägga räntan under den neutrala räntan för att få igång konjunkturen. Och när vi nu har inflation så måste man höja räntan över för att få ner inflationen. Men han var ju också då en oerhört engagerad samhällsdebattör. Egentligen liberal, men han var mest populär. Det här var ju då slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Men så drev ju ofta ståndpunkter mot monarkin, mot kyrkan, mot överheten, som var väldigt populära då i den framväxande arbetarklassen. Och som fick väldigt stor respekt då, därför att han, även bland meningsmotståndare, därför att han drev verkligen sin linje oberoende av karriär och vad som hände med honom själv. Hamnade faktiskt ett par månader i fängelse på Långholmen för att han hade hädat. Men det tyckte jag också var en
apropå konsekvensneutralitet.
Ja, tycker jag var en riktig förebild. Sen hade jag ju då Assar Lindbeck som handledare och tog väldigt stort intryck av hans sätt att se på vilken roll man som ekonom ska spela i samhällsdebatten. Det skedde ju löpande under ett stort antal år, men han har ju sen sammanfattat det i sin memoarbok, som var parafraserad på Olof Palmes bok att politik är att vilja. Han kallade då sin bok Ekonomi är att välja. Så det är väl tre böcker som på ett eller annat sätt har inspirerat mig väldigt mycket.
Utmärkt. Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Tack själv.
Du hörde Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, som dock uppmanade att inte döma honom utifrån den fina titeln, utan utifrån vad han har sagt. Gillade du vad du hörde att han sa? Ja, men passa då på att ge Perspektiv 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify, för det hjälper ännu fler att hitta till podden. Och då kanske du också kan fundera på vem av dina vänner som skulle gilla att höra dagens avsnitt om vetenskapligheten och politiken och dess relation. Använd då dela-knappen i din poddapp för att skicka det här avsnittet till dem. Och delar i sociala medier, använd då hashtaggen Perspektivpodden. Producent för dagens avsnitt var Jens Back. Mixning stod Stradio Studios för, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång, ja, då ger vi perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Och då hörs vi snart igen.